Hej och välkomna till simpodden Hultén och Jansson nummer 124. Vi har nu varit med om två stycken dagar på VM i simning i Gangju i Sydkorea. Bosse Hultén och Thomas Jansson har lite åsikter efter två dagar och försöker sig på en liten sammanfattning. Välkomna till den sammanfattningen och lite annat smått och gott. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, välkomna till Simpodden, Hultén och Jansson, nummer 124. Vi har precis sett den andra finalkvällen av VM simning i Gangju i Sydkorea och Sara Sjöström vinner inte 100 fjärilsim. Hur överraskad blev du, Thomas Jansson?
Ja, alltså det är klart att man har ju blivit oerhört bortskämd. Hon var så imponerande senast på SM här, och så i den meningen blev jag jätteöverraskad. Men du och jag pratades ju vid innan finalen, och vi hade ju båda noterat att det inte kändes klockrent i hennes simningar i semifinal och inte heller i försöken, utifrån att det verkar tungt på slutet för henne. Mm. Så att det blev ju lite grann att hon föll på samma vapen som hon har använt många gånger under sin karriär, nämligen att vara den som simmar fortast i hemgången. Mm. Nu tillhörde hon de långsammare. Så att det är klart man är lite förvånad. Någonstans hade vi väl räknat hem det här guldet nästan i klass med det på 50 fjärilsim. Men ändå inte efter att ha sett semifinalen.
Överraskande snabbt av kanadensiskan, naturligtvis. Hon pressar ju sitt personliga rekord riktigt rejält denna dagen. Och det, jag menar, så bra hade vi inte förväntat oss. Så Sara går ner lite, men Sara är inte nere på den nivå som när hon var allra bäst under OS i Rio 2016.
Nej, så är det. Och jämt en kommentar till kanadensiska är ju att hon gör nästan en repris i tider, fast lite fortare än vad Sara gjorde 2009. Och hon var till och med några hundradelar snabbare än Saras andra 50 från Rom 2009 med 29 och några hundradelar. Just en kommentar kring henne där. Nej, det fanns inte på kartan. Hon var inte i mitt register på att hon skulle stå på pallen och definitivt inte vinna över Sara. Så det var överraskande.
Men om jag får tycka någonting som inte kanske har varit framme här i snacket nu. Det är lätt att tycka naturligtvis bara en kort sekund efter det här har hänt. Men får Sara Sjöström betala för sitt väldigt ivriga tävlande och sina insatser här med långa tävlingsperioder för att tjäna mycket pengar? Har hon fått betala med minskad träning och en sämre formtopp nu? Eller är det så att hon inte är bättre än vad hon är just nu?
Alltså, du och jag hade ju uppe det här på tapeten när hon bestämde sig för hur vårens simprogram skulle se ut. Och då flaggade du för faran i det här, att vad kan det innebära inför VM? Varvid jag då kontrade och sa nej, jag tror inte det. Jag tror verkligen att det här kan vara bra för Sara i att hitta nya utmaningar, tävla på hög nivå och så vidare. Och det kan man ju konstatera att det är ju en av de punkter jag funderar på, om det här var orsaken. Självklart, det är mycket möjligt. En annan punkt som jag funderar på, det är ju hennes ivriga jakt på att bli starkare och snabbare och vad det får för konsekvenser på den ändå stora kropp hon har när det gäller att simma andra 50. Så det kan ju också vara någonstans är hon inte bättre än hon var idag. Så är det ju. Och det är ju möjligt att hon inte kan simma saktare. Det kostar lika mycket kanske energi även om hon skulle simma på 26,6. Jag var in faktiskt strax innan du ringde upp här nu, och samtidigt som jag hade tvn på så gick jag in och tittade på loppet ifrån Rom. Det är ju lite fusk att göra det, för då hade hon ju direkt på sig. Men det är någonting i liksom trycket i kickarna som är betydligt kraftfullare idag än det var förut första 50. Och har man då inte kanske full aerob kapacitet som möter det där, ja, då betalar man ett högt pris på andra 50. Och när då armtagen blir korta och den ganska långa kroppen som hon har, då blir det lätt lite stående på slutet. Så att, nej, alltså jag är inte mannen att ge någon analys varför, men däremot är det intressant att fundera på möjliga skäl. Och du kanske är närmast sanningen, jag vet inte.
Ja, det är mycket kvar och det är mycket att simma sig i form för inför de återstående 6 dagarna nu under VM på Saras del. Om vi tittar utanför Saras domäner på det svenska laget efter 2 dagar. Vi har haft ett antal simmar i vattnet. Vi kan börja med låt oss säga då Sofie Hansson, bröstsimmerskan. Henne såg du simma försöken i morse, blev utslagen som 20:e tjej, gick inte vidare till semifinalen. En bit över sitt personliga rekord. Din åsikt, Thomas?
Ja, lite grann som stora syskonet Louise gjorde för några gånger när hon debuterade och var, vi hade stora förväntningar på henne, att det blev kanske lite för stressigt och så blev det för lite kraft på andra 50. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är så lätt att komma in i en sån situation som Sofie nu har gjort, även om hon har varit oerhört duktig senast på SM när hon satte personligt rekord. Så min gissning är att kanske lite för mycket energi. Och då räckte det inte på slutet. Men hon är i gott sällskap genom åren av många simmare när man är med i hetluften första gången på riktigt.
Erik Persson var i vattnet igår på 100 bröstsim. Var halvsekunden drygt över sitt bästa på den distansen.
Ja, han kan ju definitivt inte gå in i kategorin att det liksom är bland de första gångerna och så här. Han har varit med längre än Sofie. Jag blev förvånad att det gick så pass långsamt andra 50 på honom också. Upplevde, men det är ju jättesvårt på tv-bilden, upplevde även att han var lite för aggressiv. Vi ska ju komma ihåg att Erik är ju en charmant simmare när han simmar sin tävlingsdistans, alltså sin huvuddistans 200 bröstsim, där det blir ett mer lugn i simningen. Och när han ska försöka spida upp lite grann, så ja, så det ser ut som att det biter ordentligt men kostar mycket kraft. Så det är klart att med det som underlag då borde man vara orolig inför 200, men samtidigt är det två helt olika distanser, så att vi får inte räkna bort Erik än.
Nej. Du, vi har fått se Michelle Coleman göra 3 lopp, 2 stycken försökslopp, 4 gånger 100, eller 2 stycken försökslopp, 1 på 4 gånger 100 frisim igår, och så fick vi se finalen på 4 gånger 100 fritt, och sedan simmade 100 ryggsim i morse strax under 1:02, en ganska bra bit över sitt personliga rekord. Michelle, dina tankar runt hennes simningar?
Jag blir lite förvirrad när jag hör henne bli intervjuad, och så läste jag några artiklar där hon hade uttalat sig. Hon hade uttalat sig i form att hon är bättre tränad än någonsin. Hon är mer mogen som simmerska, och hon har direkt efter loppen också sagt att det liksom, hon är i form. Men de här 3 loppen pekar ju inte alls i den riktningen. Med tanke på hennes kapacitet, den är ju känd, med tanke på hennes erfarenhet i såna här sammanhang, så är det lite förvånande. Frisim första loppet där när de simmade försökslagkappen, ja, så kan det ju bli ibland. Men sen blev det en final och inte blev egentligen någon snabbare simning. Det blev det i tid, men då har hon ju växlingsvinsten att ta hänsyn till. Hon hade i och för sig en dålig växling 0:40. Sen gör hon ju ett väldigt dåligt 100 rygg. Överraskande dåligt. Märkligt dåligt.
Vill hon inte simma ryggsim inför Medeldalkappen eller vad är frågan om?
Ja, det är ju en intressant ingång i det hela, men nej, det får vi väl inte tro att det var så. Nej, det var märkligt lopp, men det är klart att det lyste ju inte av lust då kring det. Nu är vi hårda här, vi kräver ju mycket av simmarna, men trots allt har hon simmat 1,7 sekunder fortare när hon har varit som bäst. Hon simmade fortare på SM senast, så att, och betydligt fortare i samband med Swim Open, så att hon kanske inte är i den form hon vill försöka intala sig själv att hon är i.
Okej. I en god form i alla fall är Louise Hansson. Personligt rekord i semifinalen på 104 sim. Rätt så rejäl putsning där. Och sen så simmar hon till sin sjunde plats idag. Kanske någon hungadel långsammare. Men sammantaget så här långt riktigt hyfsat. Och 57-0 och 57-1 är ju inte tider man skojar bort direkt.
Nej, alltså hon har ju en säsong som ju inleddes med verkligt bra simningar på NC2A som följdes upp med långbanesimningar på 104, inte då bara ett lopp på 57 och 300 hundradelar utan två. Stabiliteten själv kommer hit och gör tre stycken 100 meters lopp här på en helt annan nivå än hon har varit förut. Det är ju verkligt bra, och trots att hon sa inför finalen att hon skulle våga vara lite, jag använder ordet våga, jag gillar det kanske inte för det blir lätt slitet det ordet, men att hon skulle vara lite mer offensiv, så höll hon nästan exakt samma armtag som på semifinalen och fick i princip nästan samma tid. Jag menar, det räcker ju att det är en liten vågskvalp så går det ju bort några hundradelar. Nej, det är ju, det är lysande. Det kan nog bli lite spännande om vi tittar fram till Tokyo.
Ja, vad bra.
Mycket bra.
Det är en ganska liten svensk trupp, 7 simmare. Är det bra eller dåligt? Ska vi vara så hårda? Ska vi ha så få simmare på ett VM? Hur ser man på det här, alltså utifrån? Känns det ju som... Ja, väldigt futtigt, kan jag, efter att ha snackat med mannen på gatan som tycker att 7 simmare på ett VM i simning, har vi inte råd med mer? Den frågan har jag fått ett par stycken faktiskt.
Ja, även jag har liksom mötts av funderingen, var står svensk simning och varför är det så liten trupp när det har, som de kommer ihåg, varit betydligt fler, eller varför är det bara en fjärdedel av så många som kanske åker på VM i friidrott och så vidare? Är svensk simning så dålig? Så det är klart att det sänder ju en signal mot marknaden och mot allmänheten som ju är kanske lite lurig på sikt.
Då ställer jag mig frågan så här. Är det beroende på att vi inte är bättre att vi skickar fler simmare? Är det så att ekonomin är så skral så man inte har råd med simmare? Tredje alternativet kan ju vara då att vi ska vara hårdare, för att pressar man simmarna så presterar de bättre och vi ska inte ha med några turister. Är det som är anledningen till att det är så få simmare, eller?
Ja, alltså det tredje alternativet du säger är det ju, man har haft en sen 5-6 år tillbaka, eller 7 egentligen, en strategi med att förtäta kvaltiderna. Alltså det finns ju ett utrymme för en förbundskapten att tillämpa de internationella reglerna så positivt som möjligt, alltså nyttja sig av B-kvaltider i de grenar som vi bara ska ha en person med. Och så har vi ju gjort många gånger tidigare. Att svensk simning på bredden nu är lite sämre än vi varit bortskämda med, men den är ju inte så mycket sämre så att 7 simmare kontra då 18-19 som vi kunde haft ibland, att det är styrkeförhållandet, utan det är ju en filosofi som har körts nu i många år. Och när jag gräver i olika länders sätt att hantera det här, så har jag svårt, och flera med mig, att hitta en koppling mellan att det är de hårdare kvaltiderna som driver utveckling. Så att Här ställer jag mig inte bakom den filosofin. Jag tycker det är inte lösningen på, om vi nu kallar det, problemet riktigt. Och när det sen drabbar kanske då marknaden lite grann, då finns det ju en ytterligare dimension. Det är klart att man hade haft råd att skicka en 15-manna-trupp, tagit ut lite lagkapslag och låtit några simmat som B-kvalade. Ja, Viktor Johansson på 400 fritt och vilka det nu kan ha varit då.
Det kommer alldeles strax mer simning med herrar Hultén och Jansson. Sitt kvar så kommer vi med mer VM-snack alldeles strax. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, men det regelverk som finns idag, så skulle det ju alltså vara möjligt att plocka med lite fler simmar om jag har förstått rätt. Kan du inte kort initiera oss bara i hur det här regelverket, hur man kvalar in till ett VM, hur det är uppbyggt och vad som nationerna kan göra, vilket handlingsutrymme som respektive förbund har?
Internationella förbundet har satt upp kvaltider. Ska en nation ha två simmare med på en gren, då måste båda ha klarat A-kvaltiden, och den är i paritet med någonstans mitt emellan A-final och B-final. Vill en nation bara ställa upp med en, då räcker det att den har klarat B-kvaltiden. Den är betydligt sämre. Vi har många simmare hemma som, eller många ska jag inte säga, men ett flertal simmare hemma som skulle ha klarat B-kvaltiden. Lagkapper än är det inga restriktioner till, så vitt jag vet. Sen finns det tilläggsregler till OS, men det tar vi när vi närmar oss Tokyo. Mm.
Men det betyder ju att till exempel som du och jag har snackat om här, att vi har ju varit väldigt intresserade av att då, det skulle vara med ett 4x2-lag på VM. Då kunde man ju låtit Robin Hansson, som simmade EM och skall simma junior-VM, finnas med. Viktor Johansson skulle kunna simma på VM, och sen så kompletterar man med två herrar till som skulle kunna simma och fått en satsning här, för att om jag har förstått rätt så är det ju mer eller mindre kört nu för ett 4x2-lag till OS nästa år. Det finns inte mycket utrymme. Ja.
Om jag börjar med den första delen, alltså, ja. vi hade kunnat ta ut, simförbundet kunde ha valt en annan väg, och landslagsledningen kunde ha valt en annan väg. Man har hållit nu ett upplägg i en 6-7 år med väldigt restriktiva kvaltider som tyvärr, så hur jag än försöker gräva runt om i olika länders system, inte kan finna stöd för att hårdare kvaltider i sig utvecklar mer eller snabbare. När det gäller då att komma till OS för ett lagkapslag, så är det ju som så, de 12 bästa nationerna som var med i resultatlistan från VM nu, deras nationer får en inbjudan, och tackar de nationerna ja, då är 12 platser av 16 redan utsålda för OS nästa år.
Finns 4 platser kvar helt enkelt.
Finns 4 platser kvar, för det är 16 totalt. Och fram till början av juni nästa år, på tävlingar sanktionerade utav FINA, kan nationer då simma till sig de här extra platserna. Det var ju så vi fick in ett medellag herrar 2008 via EM i Eindhoven i slutet av mars. Och nästa år har vi ett EM i maj månad, där då Sverige skulle kunna plocka platser där. Men det är klart att då kommer ju nästa problematik. SOK säger ju att man ska vara helst topp 8 eller topp 6 till och med i lag. Och var man inte ens med på VM, alltså inte ens trodde på ett lag, så kanske det inte hjälper att man tar plats 13 eller 14 om det inte är exceptionellt bra tid man gör nästa vår. Så svaret är, det är en trång passage nu att få med simmare till OS den vägen. Glädjande dock, även om jag tycker att det är lite för sent, så uttalade sig Ulrika, vår förbundskapten Ulrika Sandmark, alltså igår i radion, eller det spelades upp i alla fall i radion igår, att på EM till våren ska det vara representation i samtliga lagkapper.
Och då finns det alltså ett litet tunt, ja, minimalt nålsöga att passera igenom för att vi ska få med till exempel 4x2 lag för herrar på OS.
Ja, det är inte helt kört, men då ska man ju dels då finna de där, bli topp 16, och sen ska man ju dessutom få SOKs godkännande.
Det är många som ska vara med.
Ja,
och tycker att bestämma. Du, ja, har vi något mer att säga om det? De förutsättningar som gives innan vi blickar fram mot resterande del av VM?
Nej, vi stoppar där. Vi kommer säkert komma tillbaka i olika omgångar kring de här reglerna.
Två dagar, kan man dra någon slutsats efter två dagar om hur det kommer gå i resterande del av VM? Har du någon bra lösning i din kristallkula?
Ja, den är nog inte så mycket att komma med. Men vi kan ju konstatera på det vi har sett här att det ytterligare tätnar till i toppen. Alltså om vi nu ska anta, vi pratade 4x2 nyss, och som vi kan säga att en hyfsad 200-tid, en 48 för herrar till exempel. Det är många nationer som har toppsimmar idag som kan göra 1,48. Det har alltså tätat till sig i världstoppen något oerhört. Den processen har ju pågått i 50-60 års tid, va? Men nu är vi ju nere på tiondelsnivå mellan olika placeringar, som gör att ja, det gäller för Sverige att göra rätt saker framöver.
Du har gjort lite udda noteringar också. Du sitter ju uppe och tittar på nätterna eftersom vi följer det här för första gången på länge utan att kommentera det i Eurosport. EM eller VM på det första gången sen, ja, någon gång i början på 90-talet som Eurosport inte har rättigheter till långbane EM eller VM. Du ser du en del grejer, så funderar du lite.
Ja, till att börja med tycker jag det är lite mysigt. Jag ställer klockan på 10:03, men jag vaknar ofta 16-17 minuter, eller ofta de två första nätterna 16-17 minuter i. Jag tycker det är mysigt att gå upp och först mötas av då Maria Wallberg och Niklas och Lasse som ska guida mig igenom VM-sändningarna. Så det är en mysstund utav hög karaktär. Det är härligt. Ja, vi såg ju, det var ju kul att Maria hade bjudit in till studion Viktor Johansson, som ju har simmat 10 kilometer öppet vatten där, och långloppsförbundskaptenen Micke Rosén, eller Mikael Rosén. Och då skrev jag en notering här: icke korrekta kläder. Jag noterade att man inte kunde se någon reklam på tröjorna de hade på sig. Och det kunde jag inte heller när jag såg Johan Wallberg i studion i eftermiddag. Då funderade jag på, men det tror jag inte att det är några nya regler, utan jag saknade den där E.ON-symbolen man har sett förut. Eller att man kunde se att det var arena som är huvudaktör för landslaget. Det såg lite märkligt ut, tyckte jag. Medan däremot märkligt också att Sara har en egen landslagsdräkt. Det tyckte jag också var lite udda, som om helt plötsligt skulle Zlatan inte ha gulblått, utan då skulle han ha något annat på sig.
Blågul kanske.
Ja. Ja, du förstår vad jag menar. Det var lite, nu är ju hon en superstjärna, men jag tycker det kan de väl göra på andra tävlingar då. Det är säkert inte hon som driver en sån linje att hon ska se extra stylad ut. Det är säkert arena, men ja, det var två kläder. Jag brukar inte notera det här med kläder och baddräkter och så vidare, men nu gjorde jag det.
Vi kan i alla fall konstatera så här, några år efter den här svarta boomen på baddräkter, att nu är det inte svarta baddräkter längre. De svarta baddräkternas antal är under 15%, har jag räknat ut. Och det är mycket mer färgglatt, och det är kul att det svänger. Ett tag så var det 9 av 10 eller 9,5 av 10 baddräkter var svarta. Så att det är lite roligare faktiskt.
Fast jag är så där gammalmodig, så jag vill liksom att Sverige ska ha en baddräktsmodell som, okay, som man ser att ja, nu är det Sverige, så Finland ska ha något annat och etc, etc.
Ja.
Men den tiden är förbi, liksom vår.
Ja, så är det. Ja, vår tid är väl kanske förbi just nu, jag vet inte. Har vi mer att säga denna
eftermiddag? Nej, men jag funderade på, jag tänkte ju skicka in en gissning på 100 fjäril på 54,99. Och det gjorde jag ju inte, och det är klart, jag hade ju inte vunnit. Blir det nog mer tävlingar?
Ja, det blir en till. Lite kul var det att just 55,83, det var den gissning som hade flest antal gissare bakom sig. Det var, och jag kan säga att det har aldrig varit så många som har varit med i de här gissningstävlingarna som den här gången. Det var flera hundra som hade gissat.
Det var roligt.
Ja. Och vi fick låta fram en segarinna till slut nämligen.
Okay.
Och det gjorde vi på det sättet att eftersom det var 8 stycken som hade gissat 55,83, så fick hundradelen på segertiden för damernas 200 medley avgöra. Och eftersom Katinka Hosho hade 207,53, så blev segarinnan i vår tävling den som hade fått låt nummer 3, och hon heter Anna Wilde.
Ah,
okay. Så gick det till.
Ja, ja, ja.
Väldigt
det
avancerad.
Ja,
det står på mästerskapssidan, kan man läsa sig till.
Jag trodde annars du skulle ha bjudit in de där 8 till nästa SM, och så skulle de simma 50 meter så nära 55,83 som möjligt, och den som var närmast är den som fick priset.
Du, det hade ju inte varit så dumt kanske, men det slog mig inte denna dag att göra exakt så, men jag kan tänka på det. Men det kommer fler tävlingar i, ja, slutet på veckan, så flaggar vi upp för en ny gissningstävling. Då kan du, Thomas, och alla andra vara med. Du, okay, nu drar vi ett streck här för, ja, denna simpodden nummer 124. Tack för idag, säger vi, och njut av VM allihopa. Det ska Thomas Jansson och Bruce Ulten göra. Tack och hej! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bruce. Vi trummar på.
Simpodden, Ulten och Jansson.